Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Jag hade sett ett antal olika sätt att begå rån på, både med sprängmedel och med automatvapen och med hjullastare som var, om man får säga så, trendade då, men aldrig en helikopter.
På ett sätt så är det ju, det är ett vanligt rån, det är ett gäng med vuxna män som inte kan skilja på mitt och ditt. Och sen har de då ett väldigt ovanligt transportmedel, och det är det som gör det spektakulärt i många bemärkelser, och ja, ovanligt såklart.
Jag är ju rädd att vi bara skrapat lite på ytan, att detta är ett utbrett problem. Vi tog toppen av ett isbär här.
Den första perioden fram till åtal så jobbade vi i stort sett dygnet runt. Men det här ärendet har förändrat mitt liv på många sätt.
Fullkomligt hänsynslös, skjuter in genom en lägenhetsdörr med 8 personer i.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten.
Helikopterrånet.
Det är 2009 och i oktober det året ska jag tillsammans med René Nyberg leda Rosa Bandet-galan. Det är femte gången vi gör den och det här året ska den direkt sändas från Malmö. Galan arrangeras av Cancerfonden och syftet är att samla in pengar till bröstcancerforskningen. Det är en väldigt avancerad tv-produktion, direkt sänt, långt program, många kameror, massa artister och annat. Och en av nyckelrollerna i produktionen är bildproducenten. Den som sitter i kontrollrummet och styr hela sändningen, bestämmer bildvinklar, kameror och annat. Sätter prägen på hela upplevelsen kan man säga. Min producent i året ville jobba med bildproducenten Axel. Han var en av de bästa men hade ett rykte att vara lite strulig. Så produktionsbolaget som producerade sändningen var inte så pigg på att ta in honom. Men min producent gavs inte och en dag ringer han och är väldigt glad. Vi får Axel, säger han. Produktionsbolaget säger ja. Själv hade jag aldrig jobbat med honom, men det kändes tryggt att få en erfaren och duktig person i den viktiga rollen. Det går några dagar. Sen ringer producenten igen. Det blir inte Axel, säger han. Varför då, frågar jag. Han sitter inne. Polisen misstänker att han var inblandad i helikopterrånet. Du skojar. Nej, det är sant. Så den 28 oktober kör vi sändningen från Malmö Arena, men utan Axel. Han är häktad. Polisen tror att det är han som var pilot under det mest uppmärksammade rånet någonsin i Sverige. Helikopterrånet. Helikopterrånet 2009 är det mest välkända rånet i Sverige. Det har tryckts spaltmeter om det. Det har skrivits böcker, gjorts dokumentärer och nu senast har det släppts en tv-serie. Och i all rapportering, i all uppmärksamhet finns en glimt av beundran. Någon slags fascination över den planering som föregick rånet och det spektakulära sätt det genomfördes på. Som om det handlar om någon slags föreställning, en iscensatt show, en kriminalfilm fast i verkligheten. Men det finns de som inte är lika imponerade.
Jag är ganska trött på den faktiskt. Jag har haft så otroligt många ärenden som har varit på ett annat sätt som jag har hanterat sedan dess. Så att jag tycker den är ganska uttjatad personen faktiskt.
Den vi hör är polisen Anders Bjärgård. Han är kommissarie och vid den här tiden var han insatschef inom Stockholmspolisen. Han var en av de första på plats när rånet inträffade och den som ansvarade för insatsen.
Jag tänker så här då, att när jag ska komma till dig och prata om det här så kan jag ju känna det att vad kan jag tillföra nu efter så här många år och så. Men jag tror att det är viktigt dels för att berätta hur det var och dels för att ännu en gång få påtala det här med brottsoffrets synvinkel. För många gånger så säger man ju det att blir någon skadad, blir någon dödad, blir någon skjuten och så. Men det är inte det handlar om, utan det är de inre delarna, de inre skadorna som varje brottsoffer tar med sig. Det tycker jag man ska framhålla. Att yttre skador, de läker ihop, och det är väl ingen nyhet. Om att de inre skadorna, de är livslånga.
Det var 14 personer som jobbade den dagen. 14 personer vars liv fullständigt förändrades när de flydde för vad de trodde sina liv. 14 personer helt utan stöd från någon utanför. 14 personer som där och då själva fick göra det som behövdes för att kanske överleva. Och deras upplevelse är bara en del av berättelsen om helikopterrånet. En historia med så många olika och märkliga detaljer. Som att delar av polisen visste att rånet skulle ske men sa inget till de andra. Som att rånarna visste att polisen visste men körde ändå. Som att någon på säkerhetsbolaget samarbetade med rånarna och gav dem information. Som att pengarna aldrig kom tillbaka. Det är den 23 september 2009. 4 eller 5 personer, det är inte klarlagt än hur många de var, stjäl en helikopter från Roslagens helikopterflyg i Norrtälje. Piloten lyfter helikoptern och sätter kurs mot Västerberga, mot säkerhetsbolaget G4S värdedepå. En värdedepå där det den här dagen finns extra mycket pengar, vilket de i helikoptern känner till. Strax före 5 på morgonen anländer helikoptern till byggnaden i Västberga. Den landar på taket och alla utom piloten kliver ut med vapen, med sprängmedel, med stegar. Inne i byggnaden hör personalen vad som är på gång. De hör helikoptern, de hör hur förövarna spränger glastaket och tar sig in. Och de förstår att det är ett rån. De förstår att de om en liten stund kommer att möta rånarna. Skräcken sprider sig i lokalen allt eftersom rånarna närmar sig. När glastaket är sprängt firar rånarna ner en stege och klättrar in i byggnaden, 3 våningar ner. Där har de med sig en stege till. För att komma till värdedepån behöver de klättra upp en våning igen, vilket de känner till. Fler dörrar sprängs, personalen hör smällarna och skräcken eskalerar. Där och då fattar chefen ett beslut. De ska inte möta rånarna, de ska sticka därifrån. Så bara 30 sekunder innan dörren till depån bryts upp lämnar personalen lokalen genom en annan dörr. Så när rånarna kommer in är rummet tomt. Personalen lyckas ta sig ner för trapporna och in i ett valv, men sen kommer de inte längre. De stänger dörren de kom in i för att hindra rånarna att följa efter, men den andra dörren, den som leder ut ur byggnaden och in i tryggheten, den är låst. Så de kommer ingenstans, de är fast. Och det är ungefär vid den här tidpunkten som Anders Bjärgård kommer in i händelsen.
Ja. Det här var ju att jag hade jobbat natt och var på väg tillbaka till Kungsholmen igen för att ställa in. Hade väl egentligen mentalt taggat ner lite grann när jag var på väg ner i garaget där på Drottningholmsvägen vid polishuset i Stockholm. När det gick ut ett larm om att depån, värdedepån i Västberga, att det var ett pågående rån där.
Vad fick du veta?
Nej, men man hade fått in information från det här värdebolagets ledningscentral att man var på väg att ta sig in genom taket vid det tillfället. Jag kommer inte ihåg om man sa just då när man larmade ut där att det var en helikopter med. Men det var i alla fall ett pågående ärende, så jag vände och åkte söderut.
Det är väldigt tidigt på morgonen. Det är ingen trafik och det är inte särskilt långt från polishuset till Västberga. Så när Anders Bjärgård kommer till platsen pågår fortfarande rånet.
Jag var nog bland de första på plats och jag hade ganska gynnsamt läge där jag kom också. Så jag såg att det var en helikopter som hovrade ovanför taket här på depån. Fram och tillbaka. Jag åkte runt. Och det var annorlunda, för det hade jag aldrig sett förut.
Nej. Men då pågick det här fortfarande alltså? Var det din slutsats?
Det hade börjat och det var fullt pågående. Och jag vill nog tro att vid det tillfället så hade rånarna tagit sig in i depån. Och vad jag såg var då den väntande helikoptern som hovrade ovanför det här objektet. Där jag stod och såg det här.
Ja, rånet pågår alltså medan Anders Bjärgård står och tittar på. Och han är inte ensam. Andra poliser från andra polisstationer kommer också till platsen. Men inte alla som larmats lyckas ta sig dit. För på vägarna till värdedepån har någon lagt ut fotanglar. Vassa metallföremål som gör att fordon får punktering när de kör över dem. En del av brottsplaneringen alltså. Så där står han, Anders Bjärgård, och tittar på ett pågående rån. Och han har ansvaret för vad som ska göras. Och det är en sak som är viktigast.
På alla till buds stående medel naturligtvis försöka avbryta det här brottet. Det visade sig att det var ganska många utmaningar för oss där på morgonen.
Vilka då?
Nej, men det var ju så att de hade ju ett flyktmedel. Jag hade sett ett antal olika sätt att begå rån på, både med sprängmedel och med automatvapen och med hjullastare som var, om man får säga så, trendade då i de här depårånen under den där tidsperioden, men aldrig en helikopter. Och eftersom det här objektet var liksom tillslutet hermetiskt, så var det väldigt svårt för polisen att komma in. Så vad vi närmast behövde, det var ju att kunna komma upp på samma nivå på taket där rånarna fanns för tillfället då.
Så det Anders behöver är helikopterassistans, att få dit polisens egen helikopter. Men när han begär det får han ett chockerande svar. Den är inte tillgänglig. För någon har placerat vad som ser ut som en bomb vid helikoptern där den står parkerad på Värmdö. Det visar sig senare vara en attrapp, men det är ingen som vet där och då. Också det en del av planeringen. Så någon helikopter blir det inte.
Alltså man kunde inte ta ut helikoptern, man kunde inte starta. Så att vi var ju ganska, vad ska man säga, vinklippta där.
Och som om det inte räcker så visar det sig att det överhuvudtaget inte går att ta sig in i byggnaden.
Det var ju så att det fanns ett elektroniskt nyckelsystem som hade slagits ut för det här tillfället. Det var en av anledningarna. Så att man fick manuellt ta sig igenom dörrarna. Väldigt många dörrar. Tiotal, ännu fler. Och sen visade det sig senare också att eftersom gärningsmännen hade använt sig av sprängmedel själva för att ta sig igenom dörrar, så kunde vi inte utesluta att det faktiskt fanns odetonerat sprängmedel eller kanske till och med någon form av försåt för att hindra polisen att komma in.
Allt var en del av rånarnas plan. Ingen helikopter, inga lås som går att öppna. Så där och då finns ingenting att göra. Bara se på och se när rånarna lyfter in bytet i helikoptern och flyger iväg.
Vi hade en del av vår insatskapacitet på plats när rånarna fanns där. Och man var liksom beredd att gå in och möta och verka om man behövde. Men vi kom inte så nära. Det var bittert att se dem lämna.
En möjlighet finns förstås. En åtgärd. Ett agerande som Anders Bjärgård säger nej till. Nämligen att helt enkelt försöka skjuta ner helikoptern.
Den bedömningen gjorde jag som tog beslutet om att inte skjuta på helikoptern, om att förutsättningarna legalt sett inte fanns för det. Och då är beslutet inte speciellt svårt att ta. Känslomässigt så kan man säga att man ska använda sig till alla till buds stående medel för att få stopp. Men det var inte läget i det här fallet. Och det är jag glad fortfarande att det var ett beslut som jag tog då som verkar ha stått sig ganska bra genom de här åren. För händelseutvecklingen i ett sånt fall, det hade man ju aldrig kunnat förutse om hur vidare det hade blivit en succé eller om det hade varit min sista dag på jobbet. Tagit det beslutet.
Nej, förutsättningarna för att skjuta på helikoptern är inte särskilt gynnsamma. Tänk om man träffar den och den störtar. Tänk om rånarna dör. Tänk om oskyldiga skadas. Nej, att inte skjuta är ett klokt beslut. Så där står de alltså, alla poliser som ingår i insatsstyrkan och kan inget göra annat än att se helikoptern flyga därifrån. Det enda som återstår är att befria personalen, de som fortfarande är inlåsta i valvet.
Jag träffade dem mycket kort efter i samband med att vi hade en stor samling i polishuset där vi berättade vad vi hade gjort och varför vi hade gjort det. Och vi lyssnade på deras känslor och deras uppfattningar om vårt arbete också. Och jag mötte flera stycken av dem vid det tillfället.
Mm. Hur mådde de?
De mådde inte bra alls. Det gjorde de inte. Det var svårt att se det trauma som de genomgick precis vid det tillfället. För de var ju mitt uppe i sin process av känslor då. Det här var ju mycket kort tid efter själva händelsen.
Nu har det gått en tid sedan larmet kom och på polishuset i Stockholm börjar arbetsdagen. En av dem som kommer in är Christian Agdur som chef för operativa avdelningen. Och det som möter honom är förstås en intensiv insats, en jakt på rånare. Den information han får är både häpnadsväckande men på ett annat plan inte helt ovanligt.
Ja, det är klart att det är. Alltså, på ett sätt så är det ju, det är ett vanligt rån. Det är ett gäng med vuxna män som inte kan skilja på mitt och ditt. Och sen har de då ett väldigt ovanligt transportmedel. Och det är ju det som gör det spektakulärt i många bemärkelser. Och ja, ovanligt såklart.
Och det måste ju också, det antar jag att du också insåg då tidigt, att det måste ju ligga en ganska avancerad planering bakom där.
Ja, men det förstod vi ju tidigt. Jag menar, det är ju ingen lätt apparat att bara att manövrera en helikopter mitt i natten och att det var flera personer och så vidare. Så att det insåg vi väl omedelbart, vågar jag påstå.
Men det är inte informationen om själva rånet som förvånar Christian Agdur mest, utan något helt annat. Något fullständigt oväntat. Det visar sig att en avdelning inom polisen vet ganska mycket. Att de faktiskt i förväg kände till det som händer denna dag. Inte den avdelning som Christian Agdur jobbar på och inte heller den som Anders Bjärgård tillhör. Nej, Rikskriminalpolisen, Rikskrim. En egen sektion skild från de andra. De har i flera veckor vetat om att det skulle ske ett rån på en värdedepå med en helikopter. Men inte delat med sig av den kunskapen, den informationen, inte sagt någonting till någon annan enhet hos polisen, inte till dem som sen fick ta hela skiten. Det dröjer lite innan informationen faktiskt kommer fram.
Men det tog nog fram till, ja, kanske, ja, någon gång på förmiddagen innan det väl kommer fram då att Rikskrim hade information om att det fanns planer på ett rån. Man visste inte exakt, om jag kommer ihåg det rätt, vilken depå, men det var väl en eller två eller tre att välja på i Stockholms län. Så att, och man hade ju också haft våra egna helikoptrar satta i beredskap för det här rånet, men som sen då inte skedde inom den tidpunkt då informationen sa att det skulle ske. Så hade man då kör tillbaka helikopterna till utgångsplatsen där den normalt sett stod på den tiden ute på Byttinge.
Ja, delar av poliskåren visste alltså om att ett rån var på gång och hade vetat det i ett par veckor. Något som Anders blev varse när han stod på plats när allt hände, lite informellt i förtroende av en kollega.
Det visade sig under insatsen att det fanns andra grenar av polisen som hade känt till en förberedelse till det här rånet i flera veckor innan. Men det var ingenting som vi visste, vi som jobbade med insatsen. Och under den här insatsen så fick jag av en kollega som jobbade på den andra delen av polisen som kände till på ett väldigt informellt sätt informationen om att du, bara så du vet, vi har jobbat med det här ganska länge.
Planerna var kända. Rikskrim hade fått information från polisen i Serbien om att ett rån planerades. Den serbiska polisen hade upptäckt att rånarligan letade en helikopterpilot i just Serbien och utifrån det hade man lyckats få inblick i hela planen. Vad som skulle rånas, hur det skulle rånas och när det skulle ske. Information man delar med sig av till Rikskrim som sen inte förde det vidare. Istället börjar man spana på egen hand.
Ja, det är klart att det var en väldig frustration att vi åker omkring med alla våra resurser och letar nästan efter en dålig höstack och så finns informationen på andra sidan polishusgården. Det är klart att det väckte frustration och det är ingen hemlighet.
Informationen var alltså ganska omfattande. Vilka som planerade rånet, att det skulle ske mot en värdedepå och att en helikopter skulle vara inblandad. Så Rikskrim sätter igång en egen utredning. Bland annat spanar man på den person som ska vara hjärnan bakom kuppen och ser när han har möte med den nu gripne helikopterpiloten och bildproducenten Axel. Men en sak vet man inte, nämligen vilken depå som skulle rånas. Det fanns tre tänkbara. Dels Riksbankens egen, men det ansågs för riskabelt. Dels den i Västberga och så en till i en annan del av Stockholm. Och det var den tredje, som enligt Rikskrim var den mest troliga. Så där satte man span. Man hade också ett datum. Men den dagen kom och gick, inget rån hände. Så Rikskrim la ner sin utredning. Rånet verkade ju ha ställts in. Men en vecka senare hände det, fast i Västberga och helt enligt den plan man hade på skrivbordet.
Det fanns avsvärd med information som framförallt hade ju underlättat vårt arbete om vi hade vetat om det. Där hade vi haft en inriktning att gå mot, så att säga. Och det saknar vi egentligen idag.
Det verkade faktiskt finnas en misstro mot Stockholmspolisen från Rikskrims sida. Det normala hade ju varit att Stockholmspolisen skulle bedriva den fortsatta utredningen, för det var ju i Stockholm allting hände. Men så blir det inte, berättar Christian Agdur.
Någon gång under den första dagen så tar Rikskrim över själva utredningen. Alltså normalfallet så utreds ju ett brott av den, ja, på den tiden en polismyndighet inom det geografiska området där brottet begicks. Det är extremt ovanligt att Rikskrim tar över en utredning, men det gjorde de, jag tror, redan efter första dagen. Sen var ju vi behjälpliga med resurser för att genomföra förhör och ja, dörrknackningar och allt vad det kan vara för någonting, men det formella övertagandet av utredningen tror jag skedde redan första dagen. Och att Rikskrim då väljer att ta över utredningen gör ju att vi egentligen bara blir i någon bemärkelse handlangare och gör det som vi blir ombedda att utföra av Rikskrim.
Så Stockholmspolisen har ingen egentlig insyn i utredningen och inte Anders Bjärgård heller.
Så att jag följde det en del genom media efteråt. Jag hade själv inte access till någonting av utredningen och jag sökte heller inte någon mer information om händelsen. För mig var det på något sätt ett avslutat kapitel när det gällde brottsutredningen när jag hade gjort mitt arbete.
Med all den information som polisen, det vill säga Rikskrim, har, går det ganska fort. Helikoptern hittas, personer grips, däribland Axel, utredningen färdigställs, åtal väcks och dom faller. 7 personer döms för att ha deltagit i rånet. 2 fick 8 år, 1 4, de andra lägre straff. Men historien slutar ju inte där, tvärtom. Den slutar aldrig. Rapporteringen av rånet har påfallande ofta en underton av beundran, som om detta rån var det smartaste som någonsin gjorts. Uppmärksamheten var enorm i hela världen.
Ja, det är klart att det var en enorm bemärkelse i stolpe. Det var ett medieuppbåd till exempel som var saknade motstycke. Vi har ju ett sån här
Ett rum i gamla polishuset där vi kör våra presskonferenser. Jag kunde inte låta bli att småle när jag gick in i det rummet för första presskonferensen. För då sitter en liten skylt där inne där det står: i detta rum får vistas max 12 personer. Jag tror att man kunde lägga på en nolla till på det där nästan. Alltså, det var så mycket folk. Jag vet att jag själv blev intervjuad av nya zeeländsk media utanför huset efteråt. Det var stort.
Men i den av beundran kryddade rapporteringen fattas något, menar Anders Bjärgård.
I en normal människas liv där en sån här händelse inte äger rum, så är det kanske kittlande att få läsa om det. Men i dagsläget så, och då också till slut, så blandas ju liksom fiktion och verklighet, och det blir en slags historieförvanskning med tiden. Någonting som kanske också håller på att ske nu också, så att man inte kommer ihåg eller så här var det, utan det är väl så jag upplever det. Men ja, visst, media har sin roll, men alltid så glömmer man bort brottsoffret. Eller ofta ska jag säga i alla fall, inte alltid, men ofta.
Nu har det gått lång tid. Alla dömda är släppta, men två saker kittlar fortfarande rapporteringen. Vem var det på värdebolaget som gav informationen till rånarna? Och var är pengarna? Bytet blev ju 39 miljoner kronor och de är borta. Spekulationerna är många. Från att de skulle ha varit nedgrävda någonstans och idag är värdelösa, till att någon kriminell i Serbien fick allt. Sanningen lär vi aldrig få veta. Och min koppling till rånet då? Axel, vad hände med honom? Ja, han förnekade att han skulle ha varit inblandad. Han hade ju faktiskt flygit helikoptern vid flera tillfällen tidigare. Därför fanns hans DNA i den. Han hävdade också att personer sett helikoptern landa vid 7 på morgonen då han, enligt övervakningskameror, var på McDonald's. Han drev sitt ärende länge men fick avslag av alla instanser. Ett spektakulärt rån. 14 personer i vilka skräcken fortfarande sitter kvar. Planerna kända från början. En trolig insider på värdetransportbolaget som fortfarande går fri. Försvunna pengar. Ja, detaljerna är många och den här händelsen dominerade nyhetsbevakningen det året. En annan sak fick dock inte samma uppmärksamhet. Rosa bandet-galan. Den René och jag ledde och som skulle ha bildproducerats av Axel slog rekord. Totalt samlades 97 miljoner kronor in under den månadens kampanj. Ganska mycket pengar. Pengar som fanns. Pengar som gjorde nytta. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dava Persson. Och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av